Ja, vi kom alltså fram till förra timmen att det är lättare för en kristen att välja en livspartner än för hedningen. Därför att vi har också Guds vishet och Guds råd att ta till. Men det innebär inte alltså att vi är fullständigt strandsatta om vi inte känner en nästan blixtrande uppenbarelse om vem det är som är den utvalda. Därför att väljer gör vi själva. Som grundregel. Det är klart, Gud har synpunkter och Gud har önskningar. Men du måste vara inställd på att det här är ditt eget beslut och ditt eget val. Och det är välbehagligt för Gud att du använder din vilja. I samklang med honom, men ändå att du gör det själv. Att du själv tar ett ansvar för ditt liv. Men vi ska alltså välja på ett andligt sätt. Och det är ju lite intressant. För några veckor sedan så pratade vi om andebedömningens nådegåva. Detta att liksom ha en förnimmelse av människans inre kvaliteter. Att i olika sammanhang, när du till exempel i olika uppgifter ska ställas inför beslutet, ska jag arbeta ihop med den här? Ska vi gå in i en gemensam uppgift? Ska vi göra det eller ska vi göra detta? Så kan du liksom känna i din ande ett ja eller ett nej. Eller du kan inför människor och deras agerande ofta känna en varningssignal i ditt inre. Att här är den hund begraven. Det här är någonting som underlättar ditt val. Det här får naturligtvis inte förväxlas med känslor och förälskelser och allt möjligt sånt här, va? Men jag vill nämna några, vad ska jag säga, andliga kvaliteter som jag tror du ska vara på lite utkik efter när du ska välja en människa att dela ditt liv med. Det är samtidigt kvaliteter som du kan pröva dig själv inför. Därför att det är sådana saker som gör det lätt att leva med en människa när de finns och som gör det svårt eller omöjligt om de inte finns. Och den första egenskapen är sannfärdighet. Jag har suttit i den situationen åtskilliga gånger att försöka medla i äktenskapliga svårigheter och hjälpa människor att leva tillsammans. Och det är min massiva erfarenhet att när endera parten lever i oärlighet så har man nästan oöverstigliga svårigheter framför sig. För att om ett äktenskap ska lyckas så måste man vara ärlig mot varandra. Och grunden för det är att man är ärlig mot sig själv. Vill du skaffa dig trassel i livet? Så ska du gifta dig med en människa som inte är ärlig mot sig själv. Det kan jag säga dig. Det tror jag är en regel som gäller utan några undantag. Och då gäller naturligtvis det omvänt också. Att vill du gå in i ett äktenskap och få en massa trassel i det äktenskapet. Så går det bra om du inte är ärlig mot dig själv. Ärlighet är en del av startkapitalet. Det måste båda bidra med. Låt oss gå till Lukas 6 och läsa verserna 37-42. Döm inte så ska inte ni bli dömda. Förklara ingen skyldig så ska ni inte dömas skyldiga. Frikänd så ska ni bli frikända. Ge så ska ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat ska ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er. Han gav dem också en liknelse. Kan väl en blind leda en blind? Ramlar inte båda i gropen? Lärjungen är inte för mer än sin lärare, men när han är fullärd blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders. Ju fler bjälkar, syllar, slipers, bräder, plywoodskivor och så vidare som du har i ögonen, desto blindare blir du, säger Jesus. Det här handlar alltså om blindheten för det man själv är. Man får så att säga en falsk uppfattning om sig själv. Och det är så viktigt när man bekantar sig med en människa inför ett sånt här beslut som ett äktenskap, att man ställer sig frågan: är detta en person som har en sund bild av sig själv? Därför att om man har det, då finns det en ärlighet i hans väsen eller hennes. Och det är en grundförutsättning för att det ska vara lätt att vara gift med en sån människa. Men så säger Jesus att ju fler träbitar man har i ögat, desto blindare blir man. Och det kluriga är att man blir blind för allting utom andras sågspån. Har du tänkt på det? Döm inte så ska ni inte bli dömda, säger Jesus. Frikänn, förlåt, upprätta människor, var generös, strö ut. Även om du inte omedelbart ser alla träbitarna, det man brukar se, det är just det här draget hos en människa att alltid kunna hitta minsta sågspån och glädja sig över det. Det kan vara ett tecken till att det så att säga finns djupt liggande plankor. En människa som fördömer andra och kanske också förefaller ha en viss glädje i att göra det, han måste ha en dålig självkännedom som grund för att han gör det. För en människa med god självkännedom har ett förlåtande sinnelag. Nästa ord som vi ska slå upp i skriften står i första Timoteusbrevet 3, där vi ska läsa verserna 4 och 5. Där står det så här om församlingsföreståndaren: han ska kunna styra sitt hus och få sina barn att underordna sig, allt i värdiga former. För hur ska någon som inte kan styra sitt eget hus kunna ta hand om Guds församling? Och utifrån de orden så vill jag göra den kanske lite lösliga associationen, men i alla fall det här. Man måste pröva både sig själv och den man funderar på att gifta sig med. Är detta en människa som vill tjäna Herren? Men fråga nummer 2 i samma sammanhang: är detta en människa som kommer att tjäna Herren på familjens bekostnad? För det är en vanlig orsak till trassel i kristna äktenskap, det kan jag tala om för er. Lika vanlig som hyckleriet. Och anledningen till att jag tar fram den här texten, det är detta. Att när du bildar familj, så är din första kallelse från Herren att se till att familjen fungerar. Får du någon tid över när du har gått in i den kallelsen, så är det Herren välbehagligt om han kan använda det till något annat. Men det finns ingen kallelse i Guds rike som går ut över din familj. Och det finns en stor och ganska lömsk fallgrop i det här. Och det är vad jag vill kalla för det religiösa självförverkligandet. Och jag tror ni anar vad jag menar. Det här att jag avstår från att göra karriär i Invandrarverket eller i Generalpoststyrelsen eller i Utrikesdepartementet. Men jag ska naturligtvis göra karriär i samfundet. Och då heter det att då tjänar jag Gud. Och skulle familjen protestera då, så ska jag verkligen läsa lagen för dem. Då har man aldrig omvänt sig från sitt karriärtänkande och sitt karriärväsende, utan man lever i det fullt ut, men man använder Guds ord som ett tillhygge för att förverkliga sig själv. Sådana äktenskap lyckas bli ganska risiga. Det här är en fråga att ställa sig själv inför. Och man kan också ställa den till Gud, liksom alla de här frågorna vi talar om nu. Är det en sannfärdig människa, Herre? Är detta en människa som tjänar dig på rätt sätt och som vill tjäna dig på rätt sätt? Och som kommer att se sin tjänst inför dig i första hand som någonting förankrat i familjen? Är det en person som kommer att se familjen som någonting så heligt att inte församlingen kommer att äta upp honom eller henne med hull och hår? Den tredje texten vi ska se på står i Första Mosebok 2 och 24. Och den är också grundvalen, en absolut grundval för ett äktenskap om det ska fungera. Därför ska en man överge sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och det ska bli ett kött. Och det handlar om att övergiva sin fader och sin moder. Alltså är det viktigt att man lite grann får spana in den tilltänktes föräldrarrelationer. Man behöver inte gå fullständigt i däck för det om man ser att de inte är uppklarade idag. Men innan man gifter sig måste man se till att de är det. Det är en god tumregel, även om det finns fyra fingrar till på handen. Det är ju inte ovanligt att människor växer upp under den ena eller andra, eller kanske båda föräldrarnas maktutövning på ett sådant sätt att den vuxna människan för det första är osjälvständig och för det andra helt beroende av vad föräldrarna ska säga eller tycka. Och då inträffar en situation som Gud säger i sitt ord är fel. Vi kan ha så många privata mänskliga funderingar som aldrig det om att ja, men det borde kunna funka ändå. Men när Gud säger att det inte kommer att funka, då kan du vara ganska säker på att du befinner dig på fast mark. Man måste överge sin fader och sin moder. Och det handlar ju om, inte om att man mister kontakten med dem, utan det handlar ju om självständiggörandet, lösgörandet. Att från det att man kanske har så att säga varit överlåten åt sina föräldrar, så är man nu överlåten åt den man är gift med, och man går in i en helt ny situation och den måste accepteras av alla parter. Och vare sig föräldrarna till den tilltänkte accepterade eller inte, så måste det ändå vara helt klart för den man gifter sig med hur spelets regler ska vara. Alla gamla skämtvitsar om trassliga svärmödrar och sånt här, det handlar egentligen inte om svärmor. För svärmor kan vara hur besvärlig som helst, det spelar ingen större roll. Bara den man har gift sig med, så att säga, har lösgjort sig. Det är där problemet sitter. Det står ingenstans i skriften om att man ska göra någonting åt svärmor, så att säga, eller svärfar, eller vad det nu kan vara. Utan det handlar om att den man gifter sig med ska vara lösgjord. Sen finns det en sak som man också måste ha lite grann i åtanke. Jag skulle vilja uttrycka det ungefär som frågan att varför är jag kär i honom eller varför är jag kär i henne? Nå, men det kan man väl inte svara på, säger du. Nej, det kan man normalt inte. Men det är bara för att du ska liksom utesluta en typ av kärlek. Och det är tycka synd om kärleken. Ibland finns det människor som utstrålar. Det finns någon sorts tragisk utstrålning. Eller någon sorts att jag har alltid haft ett svårt aura, så att säga. och ibland somliga människor har en märklig förmåga att förälska sig just i såna där. Och man gifter sig med en sådan människa kanske därför att man tycker synd om honom eller henne. Och då är så att säga den personens självömkan grunden för det äktenskap du går in i. Det kan bli en ganska jobbig grund. För därmed glider vi automatiskt över på det som jag tror är den stora detaljen i det här. Och det är ungefär detta, att när folk går och gifter sig så ställs ju alltid frågan, kommer det här att bli ett lyckligt äktenskap? Och då hörs det mest optimistiska bedömningar. Ja, det blir det säkert, för de är så kära i varann. Säger man, de är så uppe över öronen förälskade. Ja, men det är ju filmstjärnorna i Hollywood också. De är ju alltid uppe över öronen förälskade. Och nu äntligen har jag förstått vad kärleken är och så vidare. Ett halvår senare så är alltsammans kaputt. Ibland så säger man så här att ja, det här kommer säkert att gå bra för de är så lika. Ibland säger man att ja, det här kommer säkert att gå bra för de är så olika. Och alla sådana där bedömningsgrunder tror jag är väldigt haltande. Jag tror att de har väldigt lågt prognostiskt värde, för att använda ett fint uttryck. Men det som efter min erfarenhet har ett gott prognostiskt värde, det är inte om de är förälskade i varandra, utan om de två som gifter sig har en sund förmåga att älska sig själva. Jag brukar likna äktenskapet vid ett tennisspel ibland. Man servar bollen. Och så får man tillbaka den efter en stund. Och så skickar man iväg den och så får man tillbaka den. På bollen står ordet kärlek målat. Äktenskapet är ett ständigt givande och mottagande av kärlek. Av ömhet, av tillgivenhet, av öppenhet. Och ju mer båda parter får liksom lära sig att ta emot kärlek och ge kärlek, desto bättre fungerar äktenskapet. Men du vet, ett tennisspel blir inget bra tennisspel om den ena hela tiden servar och den andra aldrig skickar tillbaka bollen. Om den ena hela tiden är givande och den andra bara mottagande. Herren vill ju alltid upprätta oss så att vi ska kunna älska oss själva. Och på det sättet också kunna skicka bollen tillbaka. Så det verkligen blir en tennismatch av det hela. Men jag tror att detta är den stora punkten i våra liv. Vi har ju pratat mycket om det här med fördömelsekänsla och så vidare. Och det är ju definitivt inte någonting som tillhör Guds rike. Gud vill inte att någon ska uppleva sig fördömd eller känna sig fördömd. Han vill föra ut var och en ur fördömelsen. Och det är definitivt så att ett äktenskap fungerar bättre och bättre ju mindre fördömelse det finns i det. Och det du ofta bara kan känna hos en annan människa av, så att säga, en sån här fördömelse, det är kanske detta att du plötsligt upptäcker att du är på väg att gifta dig med en person därför att det är så synd om honom. Och då får du börja se på ert samspel. Är det här verkligen en tennismatch eller är det bara jag som servar hela tiden? För i det senare fallet måste du räkna med att bollarna så småningom tar slut. Medan den andres planhalva blir full av bollar som aldrig kommer tillbaka och som till sist skymmer sikten för er bägge två. Så om du ska bli lite av en klok gubbe eller klok gumma och prognostisera, så att säga, äktenskap, om man nu ska gå omkring och göra det, så se mera på om båda parter kan älska sig själv på ett sunt sätt. För två människor som kan det kan alltid manövrera sig fram i tillvaron. Om ingendera i ett äktenskap betungas av fördömelse, då kan det ju hända att det finns ganska mycket plankbitar ändå. För plankbitarna, de svarar ju mera mot begärelserna i våra liv. Men det är ingen konst att börja plocka bitar, plankor och brädor och sånt här, om det inte finns fördömelse. Därför att det går aldrig prestige i saker och ting. Även om man kommer i kris och man kommer i svårigheter så finns det alltid en väg igenom. Man kan alltid hjälpas åt att komma igenom. Därför är det så viktigt också. Om vi nu vänder på steken och tänker så här. Du kanske sitter här idag och är ung och ogift och bär på en börda av fördömelse i ditt liv. Ha då ett stort förtroende till Herren för att han vill ge dig den äktenskapsrelation du längtar efter. Men umgås först med Gud och med hans ord på ett sådant sätt att fördömelsens börda lyfts av dig först. Därför att då blir du skickliggjord till att leva i ett äktenskap. Lever du idag i ett äktenskap där du själv knäar under fördömelse? Ingenting är hopplöst, ingenting är omöjligt. Vänta dig allt från Gud, inte minst att han ska upprätta dig ur din fördömelse. Satsa i så fall på att det är Herren som ska göra det och inte den du är gift med. Därför att det kan vara att begära för mycket av en människa. Umgås flitigt med Herren, umgås med hans ord. Förbli i ordet så ska ni förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Inte minst ifrån fördömelsen. Och även om det är en mognadsprocess så är det en process som upprättar inte bara dig som individ i så fall utan också hela ditt äktenskap. Jämsides med självömkan och den här vädjande attityden så kan du också se detta, det tar sig uttryck på ett annat sätt ibland, nämligen i form av svartsjuka. Svartsjukan är ett uttryck för en självfördömelse. Man känner det som så att ja, jag är ju en så stor skrutt så mig kan ju ingen människa vilja vara gift med och därför måste jag hålla i den här människan som råkar komma inom så att säga, min omkrets. Och så uppkommer liksom den här sjukliga svartsjukan, den som har sin grund i att man tycker ja, men det är ju mycket naturligare att hon går och förälskar sig i någon annan än i mig. Det är ju alltid ett uttryck för en väldigt stark självfördömelse som finns i botten på det här. Man ska inte ta det lätt med sådana ting innan man går och gifter sig. Man ska naturligtvis inte springa ifrån den människan direkt heller, va? Men man får börja att visligen gå in på djup och börja att liksom tala om självfördömelse. Man får börja jobba med de bitarna. Det ska man göra innan man gifter sig. Därför att då ser man om det går att påbörja en förvandlingsprocess. Och det bör man nog ha ställt upp som ett önskemål innan man gifter sig. Och ger ett löfte om livslång trohet. Därför att det kan hända att den personen vill inte, önskar inte. Ser som sin enda problemlösning för sin självfördömelse att liksom få en människa att hålla i. Med händer och fötter så att säga. En människa att äga. För att uttrycka det konkret. Och du kan aldrig gå in i ett äktenskap som är en ägande relation. Du kan aldrig lösa ut en annan människa från hans otrygghet, självfördömelse och svartsjuka genom att låta dig ägas av den människan. Bli inte människors trälar, säger Paulus. Visserligen i ett helt annat sammanhang, men det kan lika gärna användas här. Ett äktenskap som inte präglas av en ömsesidig frihet är inget äktenskap. Jag vill också nämna någonting annat som du får vara lite öppen inför. Och det är begreppet passivitet. Det är också ganska svårt att vara gift med en människa som alltid flyr ifrån alla svårigheter och som inte tar itu med saker och ting. Vi talade om den heliga obeslutsamheten förra timmen. Du måste själv bereda dig för ditt äktenskap genom att öva beslutsmuskeln. Men så ser du på den människa du ska gifta dig med. Är det här en människa som har styrfart i sitt liv? Därför att du kan aldrig ha en sån styrfart i ditt liv att det räcker till för den andra också, utan styrfart måste ni ha bägge två. Det här med passivitet, det handlar lite grann om en vilja att ta ansvar för sitt eget liv. Vi har allihopa ansvar för våra egna liv. Ingen annan människa kan ta ett ansvar för ditt liv som vuxen. Och äktenskapet är inte till för att man ska få någon annan som tar ansvar för sitt liv. Det står att kvinnan ska underordna sig mannen, men det är inte alls detsamma som att du ska bli någon sorts liten hemmadocka, om du nu är flicka, och få en som totalt fattar alla beslut åt dig, medan du flyter omkring en fullständigt ansvarslös tillvaro. Det kommer inte att funka. Därför att inom äktenskapets ram har du dina uppgifter som kvinna och mannen har sina uppgifter som man. Och det innebär inte alls att mannen ska springa omkring och besluta åt kvinnan allt som ska göras. Idag ska du diska mellan 9 och kvart till 10, och sen så ska du dammsuga, och sen ska du handla. Vi behöver lite grann det och vi behöver lite grann det. Inte alls på det sättet. Du måste som kvinna vara fullt beslutsmässig. Och lika som man. Passivitet är någonting som föröder ett äktenskap. Och det är inte allom givet att vara så där fruktansvärt på hugget när det gäller beslutsfattande och sådant. Men innan du gifter dig så måste ni åtminstone ha verkligen jobbat igenom de här bitarna och sett att det är en förvandling på gång. Det här är en sån där grej som man inte ska skjuta på framtiden i tanke att det fixar sig nog. Det är inte alls säkert att det gör. En speciell form av passivitet är drogberoende. Därför det här att smita in i en berusning är ju en alldeles finurlig form av passivitet och uppskjuta mentalitet. Och då har passiviteten drivits så långt att man också går över sannfärdighetens gräns. Sprit är lögn på flaska, brukar jag säga. Därför att det är ett sånt bra sätt att ljuga bort tillvaron. Man ljuger bort en massa och man ljuger fram en massa som inte finns. Men det är också ett uttryck för en passivitet. Och de av er som verkligen har jobbat med att rehabilitera alkoholister vet att den stora och springande punkten i det arbetet är att få alkoholisten att ta ansvar för sitt liv. Att inte ständigt smita ut genom bakdörren så fort det kärvar. Utan att mura igen den där bakdörren med armerad betong. Det är det första man måste göra. Och sedan besluta sig för att besluta sig. Ja. En annan liten sak som jag också vill få peka på i denna skräcklista, för jag har en känsla av att ni håller på att bli helt nerdekade här nu. Men kalla det inte för skräcklista utan kanske för checklista. Någonting som ni lite grann kan bocka av grej efter grej och säga att det här är inte aktuellt. Lite mera så. Det är så ni ska se det. Du vet, ett sjökort, det visar ju både farleden och undervattensskären. Det jag prickar ut i undervattensskären, men inte för att ni ska segla på dem, utan för att ni ska hitta farleden. Ja. Och det sista jag vill peka lite grann på, någonting som man också kan ha ett litet öga öppet för under sällskaps- och förlovningstiden, det är om den man tänker gifta sig med är påtagligt annorlunda privat mot i sällskap. Det där är också någonting som många äktenskap råkar på fall för. En människa som kan vara enormt charmerande och ha en väldig utstrålning och väldig rull och så här. Och alla tycker att en så ödmjuk och trevlig och käck och fantastisk människa. Så kommer han privat. Och då visar det sig att han är lite tyken istället. Det där är någonting väldigt lurt. På botten i det där finns ofta en fördömelse. Men i vilket fall som helst, det är också ett sånt där litet tecken som man ska låta tända en signallampa i sitt inre. Man ska inte bara glida förbi sånt. Nu har jag gett er några små bitar att ta i, att tänka på. Inte för att ni ska stirra på de här grejerna och uppfyllas av skräck. Utan för att när ni har fått tänka igenom det här, det är de grynnor och undervattensskär som de flesta båtarna fastnar på. Det kan jag tala om för er. Och det är bra att liksom veta var problemen sitter innan man går in i ett äktenskap. Och det innebär inte att man har en sån här lista och tänker att ja, jag ska då leta tills jag hittar en som inte har någonting alls av någonting på den här listan. Då får du leta. Det kan jag tala om för dig. Så välsignade människor finns det inte många av. Och då är det kanske risk att du blir ogift i alla fall. Men ett äktenskap är en ständig anpassningsprocess. Livet igenom. Den anpassningsprocessen börjar inte på bröllopsnatten. Den börjar långt innan man gifter sig. Och man får lite grann se på sig själv först och främst i ljuset av det här. Hur pass skickliggjord är jag idag för ett äktenskap? Vad behöver ske med mig? Vad behöver ske med den jag har sällskap med? Och så får man ställa sig båda, så att säga, tillsammans inför Gud på de här punkterna. Och söka hjälp, upprättelse, förvandling. Direkt från Herren genom varandra. Du förstår, när den du har sällskap med eller ska gifta dig med eller är gift med, när han eller hon kan ge dig en bit av den här skickliggörandet och när du kan ge en bit till honom eller henne, vad händer då? Jo, ni svetsas ihop. Vi behöver alla hjälp av varandra. Det kan vi utgå ifrån. Ett gott äktenskap förutsätter inte två perfekta partners. För som sagt, Då kan vi nästan lägga ner verksamhet. Utan ett gott äktenskap förutsätter en god vilja att hjälpas åt att lösa de här problemen, så att säga, med Herrens, under Herrens överinseende och i ett gott samarbete. Men innan du går in i ett äktenskap så ska du liksom ha en känsla för att vi kommer att komma igenom det här. Det kommer att kunna hända något i mitt liv. Det kommer att kunna hända något i den andres liv. Så att vi ser att vi är på väg. För på väg kommer du alltid att vara. Gå inte omkring med rosendrömmen att en dag så ska allting vara avslutat och färdigt och klappat och klart. Och äktenskapet ska vara någonting som fungerar, så att säga, som någon sorts perpetuum mobile av sig självt. Det kommer aldrig att bli så, därför att varje tidsperiod i ens liv har sina svårigheter, sina påfrestningar, sina anpassningskrav. Både inbördes mellan makarna och så att säga gentemot omgivningen. Jag menar, när det första barnet kommer. Det är en stor anpassningsprocess. Och man får bara ha en känsla för att ja, nu har vi i alla fall kommit därhen i vårt förhållande att vi känner att vi kan tillsammans gå igenom sådana anpassningsprocesser. Då kan du ha ett förtroende till att våga gifta dig. Och se fram emot att detta är någonting som ska funka. Inte minst om du känner, och ni känner bägge två, att vi är två människor som kan, så att säga, verkligen kanalisera in Guds upprättelse i varandras liv och in i det äktenskap som vi påbörjar. Så att det här blir en helig institution. Okej. Okay. Den här första förälskelsen för ju lätt illusionen med sig att vi passar så bra ihop. Som om allting redan var klart. Och som om det aldrig skulle behövas någon anpassningsprocess. Men det där är ju lite av en illusion. Det behövs alltid en anpassningsprocess. Men ju mer du ser att den är möjlig. Och ju mer du ser att framför allt den är möjlig i Guds kraft, då vet du att ni har tillsammans alltid en möjlighet att komma igenom allt. Därför att den gudomliga kapaciteten räcker alltid. Den mänskliga, den har sina gränser, förvisso. Men om ni finner att den gudomliga kapaciteten är så att säga åtkomlig för er bägge, så att ni kan kanalisera Guds problemlösningar in i varandras liv, och på det sättet samtidigt både komma närmare varandra och närmare Gud. Det tror jag är utgångspunkten för ett gott äktenskap. När du känner att det fungerar, då kan du med förtröstan gå gifta dig, höll jag på att säga. Därför att då har redan så mycket av Guds rikets hemlighet börjat gestalta sig i ert förhållande. Att då finns alla dörrar öppna.